Varmt välkomna till podcasten E-commerce Hackers. Här samtalar två branschens hetaste profiler, Jorge Castro och Fedja Porrobic, inom digital marknadsföring.
Sådär, då var vi tillbaka ytterligare en vecka och tiden går. Vi kommer snacka nu om någonting superintressant som är CRO. Vi kommer prata om konverteringsoptimering. Både jag och Fedja har väldigt mycket erfarenhet kring det. Så vi kommer ha en liten diskussion och tala om våra tips kring det. Ska jag börja?
Nej, men man kan inte kalla sig growth hacker om man inte jobbar med konverteringsdrivet.
Nej, men exakt.
Börja. Vi tar några tips. Ta ett starkt tips för att få en konverteringsdrivande e-handel. Jag
skulle börja med att installera rätt verktyg. Ett verktyg man kan använda är Hotjar.
Vi har pratat om Hotjar flera avsnitt nu, men du har inte gått in på så här, bryt ner Hotjar. Nämn inte Hotjar. Bryt ner Hotjar. Varför använder du det? Hur använder du det?
Jag börjar med att sätta upp ett konto. Och i kontot så har du en dashboard, du har highlights, du har trends, du har recordings. När du bryter ner det så kan du snabbt se till exempel på heatmaps. Vart klickar folket? Klickar de i mitten, uppe, vänster, hus och versa. Och där kan man ju snabbt se när man gör fel, speciellt på en checkout. Om man märker att många klickar på tillbaka-knappen eller att många klickar på footer. Då kan man ju till exempel göra som många e-handlar, att man klipper bort footen vid checkouten. Man kanske längst ner under checkouten ställer in omdömen eller sånt som är trygghetsfaktorer för att konvertera bättre. En annan grej man kan gå in på är egentligen recordings, som också finns på Hotjar. Om du har WordPress kan du installera det ganska enkelt. Du installerar som ett plugin, sen så lägger du in ett ID som du får av Hotjar och sen är skriptet installerat. Då har du den tekniska biten klar. Det tar inte mer än 5 minuter att ha det. Steg 2, sen när du har det, då kan du se vad besökarna gör på sajten live. Så tänk dig ett analytics fast med steroider. Det vill säga att du är inne på sidan, du ser exakt vad besökaren gör, vart den drar musen, vart den klickar och vart den bouncear. Och med den informationen så blir det väldigt enkelt att bygga en landningssida som konverterar. För att ofta ser man ju samma mönster. Så Hotjar skulle säga nummer 1. Nummer 2 som är konvertering. Alla känner ju till det här klassiska, andra köpte även. Eller att 7 pers har tittat på det här just nu. Eller det är ett rum kvar. Det är också konverteringsfaktorer. Och det är sånt som finns kostnadsfritt på WordPress till exempel som plugins. Ett sånt plugin är Mindy som man kan använda. Sen så har vi Convertful också som finns för WordPress som man kan använda. Och det är ett sånt där verktyg som är egentligen allt inom konvertering. Till exempel om någon bouncear eller någon inne på en sida så kan de klicka på ett hjul som ger dig en rabattkod, typ testa din lycka eller vad det kan vara, allt för att få time on page.
Just det.
Så att det finns mycket bollar där, men dra lite tips du.
Nej, men du var inne på Hotjar, vi använde Hotjar också, jag installerade Hotjar här för en månad sedan på vår e-handel och jag tycker det är bra för att det kan du se exakt hur folk rör musen och vad du ska skrapa bort eller vart folk fastnar, som du nämnde. Är checkouten ett problem, det vill säga vi har en bounce i checkouten eller en abandoned cart i checkouten som är över 50-60-70%, då börjar det bli intressant att analysera vad vi skulle kunna göra med den för att få folk att slutföra sitt köp. Och det kan vara jättestora skillnader när man inför ett nytt betalsystem eller ett nytt logistiskt sätt eller någonting annat. Eller som du nämner, bara skala bort onödigt, typ footer tillbaka knappen om folk klickar på det mycket och så hoppar de av. En nackdel som jag har märkt nu den senaste månaden är att Hotjar har segat ner sajten. Så att den har blivit trögare ur ett page loading perspektiv. Och där kan man väl vara lite sparsam i när man aktiverar den. Använder man inte det så ska man inte ha det aktivt bara för att. Alltså datan du samlar in är värdelös om du inte utnyttjar det sen och analyserar det faktiskt.
Man kan ju också dölja skriptet.
Kan
så
man?
Att, ja, absolut. Du får sätta en delay där så att det börjar mäta efter 2 sekunder. Det
såklart.
Kan du göra.
Ja, såklart. Så den delayen hjälper ju såklart en del. Men skriptet i sig är ändå trögt så att det kommer ju ändå dra ner sajtens page speed.
Ja, men sätter du delayen så försvinner speeden.
Helt.
Ja, de testerna har vi gjort faktiskt.
Det är bra.
Tillbaka. Det försvinner. Men jag håller helt med dig att man bara ska använda det när man väl sätter sig. Okej, nu ska vi testa den här nya sidan, den här nya fliken. Eller fan, vi har 100 000 besökare. Varför konverterar vi så lite? Då kanske man ska sätta sig i 2 veckors tid och titta över. Men att ha den igång hela tiden, jag tror inte att det kommer hjälpa någon så att man blir besatt i mätningen.
Och sen har det blivit dyrare känner jag också. Det var väl 1000 sessioner gick gratis, men det spritt över en månad. Utan jag tror jag fick betala $89 för att få någonstans runt 400-500 sessioner per dag. Och 500 kände jag att det ändå inte ens tillräckligt, för att vi har ju fler besökare än det. Men du vill ju hinna mäta för att få en kvantitativ feedback rätt fort. Så att det har ju blivit dyrare Hotjar med över åren. Jag har säkert, vad har jag sagt, 5-6 år sedan som vi upptäckte det här verktyget. Och innan det så körde vi Neil Patels Crazy Egg.
Ja, den är rolig.
Men sådana här heatmap-verktyg har ju funnits länge.
Ja, ja, ja.
Men om man tar en sak, alltså det enda som man ska fokusera på, en sak, så är det tillit. Så att trust. Litar du inte på dig så kommer jag inte handla från dig.
Så är det.
Och som sagt, så litar jag inte på dig, Jorge, här när vi skulle ses här för första gången, så kommer jag inte heller handla från dig. Går du in i en butik och du ser en shady, så går du ut. Samma sak gäller för nätbutiker. Hamnar du på en nätbutik, speciellt från en TikTok-annons som vi snackade om förra veckan, så kommer det ju vara så att när du går in på butiken och den känns shady, så hoppar du av.
Alltså någonting jag kommer tänka på som är en trygghetsfaktor för mig när jag ska handla online, jag vet inte varför, men jag är besatt av att jag måste se Svea eller Klarnas logga, att betalningen går via dem. Så på något sätt känns det som att, ja, men det här känns tryggt för mig. Jag vet att någon håller i pengarna. Det är lite så escrow-aktigt, som när du handlar utomlands. För mig är det en trygghetsfaktor. Samma sak med PayPal.
Fine.
Men när någon har bara kreditkort, jag vet inte, det är en varningsflagga för mig.
Vad, men bara du? Kreditkort via en betalalternativ, typ som PayPayX eller PayPal eller någonting sånt, så väl, det känns väl okej, eller?
Jag vet inte, jag brukar inte handla då.
Jag vet inte, jag
du talar för mig själv då, men hur är du?
Alltså personligen har jag inget emot, jag handlar mest med kort. Jag handlar inte så mycket med delbetalning eller släpande betalningar, för att det är bara ett extra admin som man måste lösa sen. Kan lika gärna lösa
men
det nu.
Klarna har ju kort.
Ja, jag vet, de har också kort. Men då känns det lika säkert som att om jag handlar via Adyens kortlösning, som att jag handlar via Klarnas. Jag ser inte Klarna-symbolen som, jo det är klart att det är tillit, självklart. Men om jag skulle handla från en sajt för första gången och inte ser Klarna, men ser att de har Mastercard eller Amex eller någonting annat, så litar jag på det lika mycket. För jag vet att Amex är väldigt duktiga på att betala tillbaka om jag skulle ha anmält någonting som fraud.
Men jag tänker på de här TikTok, om vi går till nästa tidigare avsnittet då. Så ibland kommer du till en TikTok-sida och då kan det vara en bank i Hongkong. Då kan jag känna mig lite rädd och lämna ut mina kortuppgifter.
Fine, och jag känner med dig att hade det varit en sån situation så hade inte jag heller gjort det. Mm. Och det är det här vi bottnar i, att tillit. Litar jag inte på dig så kommer jag inte handla från dig.
Nej, men så är det. Jag ska, ett exempel som jag har med en kund då. Nu kan inte jag dela ut namnet på grund av NDA, men du ser ju här snabbt att det är ju en stor kedja, miljardkedja.
Ja.
Tittar man här så har man ju, man ser ju ganska tydligt att 40% klickar på varukorgsknappen. Det innebär att 60% klickar på annat. Här ser man ganska snabbt att den här varukorgsknappen som de har gömt väldigt långt ner, den ska egentligen bli mycket större och finnas i början.
Mm-hmm.
Det kan vara ett exempel på en konvertering.
Och det är jättevanlig typ av konverteringsdrivande åtgärd som man skulle kunna göra. Så att hela köpflödet, alltså från att du ska köpa någonting, behöver vara tydlig, enkel och egentligen samma färg. Helst en kontrasterande färg från övriga delar av sajten.
Mm.
För det finns egentligen två anledningar som majoriteten av dina besökare kommer till sajten för. Kan du gissa vad de är?
Produkten.
Absolut produkten. Ett, handla från dig. Handla produkten.
Mm.
Eller två, jag behöver hjälp av dig. Så de två sakerna behöver man göra så enkelt som möjligt för kunden.
Mm.
Det är klart att det ska vara så enkelt som möjligt att handla från dig, för det är det du tjänar pengar på. Och man ska inte heller dölja hjälpfunktionen som typ några stora big tech har gjort, typ Apple, där det är så här 15 led innan du får hjälp.
Ja, det där är så sjukt jobbigt. Men i deras fall förstår jag varför de gör så.
Självklart.
Det är ju miljarder människor. Men man kan ju också automatisera mycket, till exempel på en chatt. Chattfunktionen är oftast väldigt mycket kring konvertering. Att det finns någon där bakom, någon riktig person. Det finns ju chattar där du kan göra dina egna drag. Det vill säga, utan någon kod, utan du kör drag and drop. Då kan du lägga att när någon frågar efter köp till exempel, då får den tre alternativ. Lite liksom Skatteverket, att det är en robot. Och sen så, ja, men jag vill veta kring återbetalning. Då får du infon direkt. Och att det hela tiden finns tillgänglighet. Och om man inte får svar kan man trycka på talk to a human.
Fine. Och jag personligen har sett den funktionen användas i större utsträckning än vad man tror. Många är allergiska mot att det är någon typ av bot som svarar snabbt. Och då har man gjort delays på bottarna och sett att de har blivit bättre och mer effektiva. Men det funkar. Även om jag själv kanske inte gillar att snacka med en bot. Men vadå, om jag har en order som har fastnat någonstans och jag inte kan få reda på det här och nu, så kan ju botten ta reda på det här och nu. För den är uppkopplad mot typ Postnord och DHL-system. Skriv in ditt ordernummer, klick, så får du reda på den här ordern är här eller här. Den har inte, den är, it's not dispatched eller någonting annat.
Precis, och det där gör ju också att det belastar kundtjänsten mindre. Så att egentligen kan de vara mer tillgängliga för eventuellt säljsamtal. Så organisationen blir ju också mindre belastad. Och det i sig är ju en konverteringsfaktor. Så att webben och kommunikationsavdelningen måste gå hand i hand, skulle jag vilja påstå.
Ja, och det skapar ju den här, tillbaka till det, det skapar ju den här tilliten mellan sajten och besökaren. Mm. Och speciellt första gångs besökaren. Har jag någon att chatta med, även om det är en bot för första gången, så ser jag någonting. Chattar jag med sen med en människa, så är det ännu högre tillitsfaktor. Mm. Och allt som bygger tillit är bra. Långa sajter är ju folk rädd för att det ska vara avskalat, det ska vara minimalistiskt, det ska vara stilrent, det ska vara snyggt. Oh, yeah. Men långa sajter konverterar faktiskt bättre i allra största grad än vad korta sajter gör som är minimalistiska och skitsnygga.
Mm. Och inte bara det, det har att göra också med psykologiska färger. För att hjärnan triggas igång av trygghetsindikatorer, och där finns det ju bra färger, som till exempel färgen grön. Färgen röd är ju känt för att det är väldigt billigt, rädsla eller det är någonting mer akut. Färgen grön är ju trygghet, samma sak med den blåa färgen, det är trygghetsfärger. Så det är någonting man kan jobba med också i en varukorg. Många ibland kan, de vill återspegla sidans design, då kanske man använder gult eller ska vi ta rosa, lite så halvskumt. Jag tror att trygghetsfärgerna är väldigt viktiga, och det är kanske därför man ser att idag är ju de flesta varukorgarna innehåller ju färgen grön.
Mm. Det stämmer ju, och det här med färgpsykologi är ett helt eget ämne man nästan ska ta upp i en eget poddavsnitt. Vi kan sitta och snacka hur mycket som helst om beteendevetenskapen bakom färgen och varför man ska använda eller inte använda en färg. Men om man hårdrar det som vi har testat i över 100 AB-tester är att kontrasterande färg är det som konverterar bäst. Så det finns ingen klar vinnare på köpknappen, och den köpknappen är ju viktigast. Det är den alla frågar mig om, Jorge. Vad ska jag ha för färg på köpknappen? Ska jag testa den? Nej, det spelar mindre roll vad det är för färg så länge den kontrasterar och syns mot övriga delar på sajten. För man vill oftast ha en, du vet, stilren köpknapp så att den matchar bakgrunden eller ton i ton eller så här, nästan knappt syns.
Ja. Jag har varit inne på sajten. Jag skulle säga att den ska synas ja. Och den ska vara väldigt stor. Ibland blir jag så här, när jag sitter med en kund och de har en liten köpknapp av någon anledning, har utvecklarna gjort en liten, då går jag in snabbt i CSS och gör den 3 gånger större. För att köpknappen ska vara stor. Samma sak med varukorgen. Och jag vet inte varför många CMS:er idag väljer att göra den pytteliten. Jag vet att några som gör det väldigt bra i WooCommerce, de gör ju sina köpknappar väldigt stora. Men sen finns det andra plattformar som gör det så här pyttesmå, och det är irriterande.
Det är jäkligt irriterande, och jag tror att många fastnar ju här. De hittar inte den, och vi blir ju hemmablinda när man sitter med sajten timme in och timme ut och du tittar på din egen sajt. Det är klart att du vet vart dina knappar är. Du vet hur du ska navigera. Hur svårt den är, du kommer hitta det. Men dina kunder, dina potentiella besökare, speciellt första gångs besökarna, de kommer inte hitta det. Och hittar de inte, så kommer de bouncea. Och bouncear de, så blev det ju inget köp. Det säger sig självt.
Och det är också en minuspoäng hos Google också, organiskt, om de bouncear. Så att det, mycket av det här hör ju ihop. Det är det som är så roligt.
Allt hör ihop. Vi har ju pratat lite om konvertering längst vägen i den här podden. Men jag tycker det är så bra att ta ett eget avsnitt av det. För det här är så viktig del av allt. Och då, konverterar du inte kunden i slutändan, så spelar inte dina paid-annonser någon roll. Ditt organiska spelar inte heller någon roll om du inte kan konvertera kunden.
Nej, nej, gud nej. Så att det är superviktigt att man ser egentligen vad besökaren kommer till. Man kan ju egentligen i slutet av månaden när man har lanserat en del landningssidor titta vilka har hög bounce rate kontra vilka som inte har det. Och då brukar man oftast ganska se en korrelation att här gör vi fel. Mm. Och det är viktigt att kunna erkänna felen i en organisation, och det viktigaste är ju att man löser det. Sen hur man gör det finns ju bra verktyg. Hotjar är ett exempel.
Men du driver ju mycket organisk trafik.
Otroligt mycket.
Brukar du inte mäta, eller hur mäter du egentligen konverteringsvärdet från ditt organiska länkbygge, från organiska trafiken?
Mm. Jag brukar mäta det så här, om jag drar in 100 000 besökare så är Google ganska snabba på att lösa okej, hur mycket har det genererat i pengar? Så pengabiten är den jag brukar mäta mest. Så för mig är det intressant att omsättningen ökar.
Och det bästa av allt är att omsättningen blir en ökande, den bygger ju på varandra.
Oh ja.
Så det är inte som köpt annons som bara försvinner efter att du har slutat betala.
Precis, precis. Så att det är det som är så skönt med att det är så lätt att mäta den organiska biten. Man ser ju bounce rate, Google visar det tydligt. Du ser ju hur länge de kommer in, du ser hur många som är nya respektive återkommande. Du ser också hur mycket pengar har dragit in.
Mm-hmm.
Man ser ju snabbt om det är bra trafik eller inte. Har du en trafik liksom som kommer in och du har 70% bounce rate på majoriteten, det finns ju sådana fall. Då bör man ju börja titta på konverteringsoptimering korrelerar till SEO.
Okej, men vad är det första du gör när du ser att det är 70% bounce rate? Och vad är det första du konverteringsoptimerar?
Hotjar, det är det första.
Alltid Hotjar.
Absolut, för att jag måste se varför bouncear de. Jag måste gå in via verktyg och titta. Så att du själv kan stå bakom ungefär med en kamera bakom kunden och kolla vad det är som händer. Om du då ser att majoriteten kommer in, de scrollar till mitten och sen så bouncear de. Då ser man, okej, vi behöver ha någonting attention grabbande högre upp för att få dem att göra någonting, interagera med sidan.
Mm-hmm.
Det är viktigt. Så att Hotjar nummer ett, vad skulle du säga?
Jag tycker det är ett bra sätt också att jag går ju också in i GA först och främst och kollar egentligen vad är det för typ av besökare vi får, vad är det, kön, är det fel land eller någonting annat som spökar, är det någon plattform, använder jag Safari eller använder jag någon browser eller någonting annat som inte konverterar, bara att få någon discrepancy. Om jag har ett snittkonverteringsgrad på 5% men alla som kommer från Android konverterar 0,5. Ja, det är klart att det är någonting konstigt.
Då är det något problem. Har du tänkt på det här med Internet Explorer? Jag vet att det är väldigt få som använder det. Jag tror sist jag läste en undersökning var det 1%. Men där har jag sett att många nya sajter som inte HTML5, det är någonting där, exakt vet jag inte, men de funkar sämre. Och det är lite läskigt. För att ibland kan man sitta med kunder som sitter i sin Internet Explorer och tittar info. Mm. Och jag vet att ja, om det är 1% som använder det så är det ju ja, då får man ju ändå ta tillvara på att den ska ju funka för den också.
Såklart. Och speciellt om den procenten står för 1000 besökare eller 10 000 besökare sen när det växer. Så då blir det ju ändå en substantiellt värde som du förlorar.
Mm.
Och det är ganska enkel quick fix att få fler köp. Egentligen bara fixa för det som är broken.
Mm.
Två tips egentligen från källor egentligen som jag vänder mig till när jag ska titta på vad är konverteringsdrivande e-handel idag. En är Baymard Institute. Jag brukar köpa deras rapporter, speciellt checkout usability-rapporten som de har. Den kostar några $100 men det är så värd investering. För den är liksom 800-900 sidor. De har ju benchmarkat allt du behöver veta. Olika länder, olika konverteringsgrader, olika industrier.
Avslöja gärna något roligt därifrån, det blir kul.
Någonting roligt? Nej, men om vi tar ett, jag jobbade med en apotekskund för några år sedan och vi hade en konvertering som vi tyckte var bra på 4%. Idag skrattar vi åt det för att den egentliga konverteringsgraden när vi benchade internationellt var typ 9,7.
Oj.
Och det är ganska ovanligt att ha så hög konvertering
på
e-handel.
Ja,
medan apotekskunden idag har över 12%.
Det är riktigt bra.
Så det beror på, har vi kampanj eller någonting på något specifikt så kan det gå upp mot 15-20%. Och sen tänkte jag till, du vet, att i verkligheten om du besöker ett apotek, det är inte som att du besöker en klädhandel. Du går in i apoteket när du är sjuk eller behöver något.
Oh ja.
Du går inte in för att inte handla.
Nej, du går inte in för att inspireras av olika nässprayer eller vilken design de har.
Eller hur? Så jag tror att konverteringsgraden i fysiska apotek måste ju vara så här 50% eller
ja,
någonting.
Ja, ja. Lätt.
Att, och det är klart att det här är relevant. Så att när jag läste det här i Baymarch Institute då hade jag ett benchmark att förhålla mig till. Jag tyckte att 4% var högt eller i alla fall någorlunda bra, så var det egentligen uruselt. Och det finns liksom 897 sidor av såna här rapporter du kan läsa. Det är till benchmarks och hur funkar det för andra e-handlare, speciellt i ett nytt land när du ska in till. Ett exempel är, för att många år sedan så visste jag inte att en stor del av Indien eller en stor del av Asien handlar på COD, alltså cash on demand eller cash on delivery.
Mm.
Så att när du får leveransen, det är då du betalar kuriren.
Typ, ja, det är ganska posten. Ovanligt i Sverige.
Det är ovanligt i hela Europa, ish. Så att ett sånt sätt, att det läser man ju till sig i det här, okej, nu ska vi lansera i Indien, hur går jag tillväga, vad behöver jag för leveranssätt, vad behöver jag för betalsätt? Tillbaka till det här, hur bygger vi tillit? Vi kan inte bara gå in och tänka oss att vi ska lansera ett nytt land utan att ha läst på och gjort de här grejerna.
Ja, gud ja.
Men vi började med Baymart, ett annat är ju Google. Google har ju hur mycket playbooks och UX retail playbooks och bra saker som ökar konverteringsgraden. Men Google har också andra free tools som man kan använda sig
otroligt
av.
Otroligt mycket PDF bland annat.
Massor. Så att vill man öka sin konvertering på sin e-handel så har ju Google bra resurser. Jag har printat i min plånbok en PDF egentligen från Googles usability study för UX retail. De för retailhandlare har do's and don'ts lista. Don't use carousels.
Jaha.
Så här, use this and that. Så här, use descriptive call to actions.
Mm.
Det säger, ha inte din call to action som köp, utan köp vinterjacka så att den är descriptive, förklarande.
Oh ja.
Och då det förstår man.
Absolut. En annan grej också som man inte ska glömma bort är att när man är inne på en sajt och du vill liksom mäta själva konverteringen, då är ju speed är ju otroligt viktigt, för det gick ju Google ut med själva. De har ju så här olika, de mäter speeden med 3G eller 4G eller 5G. Och den är otroligt viktig att du blir godkänd, skulle jag säga. För att de visade, jag minns inte exakta siffran, men jag tror att det var så här, 33% lämnar en e-handel om den är för slö. Nu bara ta en siffra i luften, men det var runt där. Och det är lite läskigt, för att många webbplatser idag är sega.
Ja, och Amazon gick också ut med det här för många år sedan redan och sa att för varje promille hastighet vi ökade, promilles procent hastighet vi kunde öka sidan, så kunde vi öka konverteringsgraden med 1% på den speeden i det landet som de gick ut och delade den datan i. 1% konverteringsökning, alltså det är ganska mycket.
Det kan vara ett par 100 miljoner i vissa e-handlare.
Ja, speciellt i deras fall, eller hur? Så att, nej, men, och då är det ju, page speed är ju jätteintressant. Och page speed är återigen en faktor som ökar tillit. Du kommer inte lita på en e-handel som går segt idag. Då tänker man att det är någonting konstigt.
Oh ja. Sen en annan grej som man kan jobba med, det är trygghetsfaktorer som jag gillar att ta upp. Det är till exempel att man har en tydlig om oss-sida, gärna bilder, kanske på personal, alltså information. Vilka är jag handlar av? Finns det någon där bakom? Någon jag kan klaga till om något går fel? Sånt otroligt viktigt. Och sen att man har tydliga policies, att man liksom skyltar med all den här legal-texten väldigt tydligt. Det skulle jag säga.
Att den är lättillgänglig och lättförklarlig, eller lättförståelig. Det är klart att det är viktigt. Man vill ju alltid, det är som att du går in i en butik. Är det ingen där i butiken så blir det lite shady. Man bara, det är ingen där.
Ja,
ska man handla, ska man inte handla. Så det är klart att det är bra med en tydlig om oss sida och fina bilder och där det klart och tydligt står vem du handlar av.
Ja, absolut. Sen är en annan grej, det här kan låta lite kontroversiellt, men det hände mig faktiskt häromdagen. Jag skulle in i en butik, en klädbutik, ett känt märke. Men det låg på ett ställe som jag inte hade varit på tidigare. Och när jag kom in dit så pratade de engelska. Och då,
engelska?
Ja, i Sverige. Och då var jag så här, är det fake? Är det äkta? Jag var så här, fick massa orostankar, gick runt. Sen sa jag, men folk handlar. Ja, jag handlar också då. Så ibland tror jag att språket kan vara väldigt viktigt, speciellt inom e-handel. Att det är rätt svenska, till exempel på en svensk sida.
Så att man eller att det bara slang. Är svenska är ju viktigt i Sverige.
Oh ja.
Så det ökar ju konverteringen såklart. Det har vi ju sett i andra länder också. Lokalisera sajten så att den är så lokal som möjligt. Svenska med svensk krona, svensk leveranssätt i Sverige är viktigt för oss. Medan i Tyskland så är det viktigt att den är på tyska, i euro och med tyska leveranssätt och tyska betalsätt. Det är egentligen de fyra sakerna du behöver hålla koll på när du ska lansera någon annanstans. Men ett sista tips från mig är att driv paid trafik till specifika landningssidor. Så att den landningssidan är konverteringsoptimerad deluxe till max. Så Så att driva trafik till en sida där det finns 100 utvägar från den här produkten.
Aj, det blir bara jobbigt för kunden. Man vill ju minimera antal klick.
Ja, antal klick, men också att det inte finns läckage. Tänk dig att det finns en social medieikon eller här på Facebook, eller så finns det en footer om oss. Och du vet, du klickar i bort och sen hittar du inte tillbaka till den produkten du annonserade. Du vill ju egentligen sälja det här sättet, den banden eller det du annonserade i dina annonser. Så det vi gör är att vi skapar en landningssida som följer den här gamla klassiska AIDA-strategin. Du vet, attention, interest, desire, action.
Helt rätt.
Få sajter i Sverige gör det här idag. Förutom mina kan jag inte nämna ett enda e-handelsföretag som jag vet i Sverige som följer den här slaviskt. Attention är jätteviktig. Hamnar jag på en sida så måste den sidan intressera mig för att scrolla vidare.
Oh ja.
Har jag inte ett bra value proposition längst upp, och vi kommer att prata om value proposition så någon gång i den här podden, men har man inte ett starkt value proposition så hoppar man av sajten, man bouncear. Men scrollar man vidare så har man fångat folks intresse. Precis som en annons så fångar sajten intresset. För att när man går vidare sen så behöver man ha någon typ av trust, någon typ av tillitsfaktor där, okej, men den här influencern står bakom det här, den här ambassadören eller det här
omdömen är viktigt, Trustpilot är en sån faktor.
Omdömen, sådana saker ökar konverteringen och att folk fortsätter skrapa. Och sen har du desire, då kan det vara att om de här 100 människorna har använt produkterna, det här är deras resultat eller det här är deras story som de delar med sig, scrolla så får du läsa. För vi vet att folk köper också väldigt mycket med magkänslan. Känns det här rätt för mig? Och tror jag att den här klänningen kommer passa? Eller ser det här ut som något varumärke jag kan identifiera mig med? Och sen det absolut viktigaste som alla missar. Vet du vad det är?
Nej.
Längst ner på sidan, en spegling av starten, det vill säga action. Så vi brukar duplicera och kasta om bokstäverna och tecknena och knapparna lite granna. Fast ha det längst ner också. Så att du slipper scrolla upp hela vägen. Du kan också ha en bundle discount. Det vill säga att om du köper du två så får du ett bättre pris.
Ja, den gillar jag.
Så att köper man fler så sparar du mer. Och det är både bra för företaget, dig och transporterna.
Mm. Och jag kan dra sista tipset här. Jobba även med abandoned carts. Så när folk, eller kunderna då, är inne i en varukorg och struntar att köpa, så kanske de har gett ifrån sig sin mailadress eller vart det nu kan vara i de här stegen, så är det viktigt att ni följer upp också. Till exempel med, hej, jag såg att du var inne här, och använd gärna en personlig text så att det inte låter väldigt robotiserat, men att ni följer upp för att kunna etablera en relation och sen kanske också sälja någonting. Så att abandoned carts, otroligt viktigt. För de som har WordPress-sidor så finns det ju egentligen kostnadsfri alternativ man kan ladda ner som plugins.
Skitbra avslut på den här delen, på konverteringsoptimeringsdelen. Men jag tror att man har fått med sig hur mycket tips som helst.
Ja.
Jag vet att inför det här avsnittet, innan vi skulle ses idag, så säger Sjörsjö med Fedja, vi har pratat mycket om CRO. Ska vi verkligen ha ett avsnitt om det här?
Ja, och du ser, vi hade kunnat prata i 5 timmar till.
Vi kan prata hur länge som helst om det här. För det här är egentligen, alltså en kärna i handen är ju att du måste konvertera kunden.
Ja, det är cashen som är det viktigaste i slutet på dagen. Alltså det är hur mycket mer omsätter jag. Det skulle
bra.
Jag säga.
Bra, cashen i slutet av dagen. Där sätter vi punkt för den här avsnittet. Så följ oss, prenumerera på oss. Det har vi glömt att säga några gånger nu.
Det låter som en sån här säljare.
Jag måste sälja lite. Okay. Hallå, om du lyssnar på podden, om du har fått tips från podden, prenumerera för helvete på podden. Rata podden. Gå in i alla de här podcaster och alla de här apparna. Ge den 5 eller 4 stjärnor, eller helst 5 såklart. Och skriv någonting roligt. Det kommer ju generera så att vi blir triggade av att göra fler avsnitt. Nu är det här typ ett test. Vi kommer troligtvis ta en paus för att vi vill också ha lite semester efter det här. Men rata podden, gå in på podden, subscriba på podden. Det ger oss mer motivation att fortsätta, eller hur Jorge?
Absolut, och det är ecommercehackers.se.
Bra, då ses vi om troligtvis om några veckor. Då sätter vi punkt.
Ja.
Tja!